Så, sorry Jonas, jag bara tryckte på här mitt i din utläggning för att det var så intressant. Det här är avsnitt 422 av Coltings nakna sanning och idag kommer vi prata om det manliga klimakteriet lite senare.
Just
Men
det.
just nu höll vi på att prata om balans i livet.
Ja, men vi vill hitta en bra ingång till uppsnacket som sen leder in i själva ämnet.
Ja.
Och skälet till att vi kommer att prata om det manliga klimakteriet till att börja med, det är ju för att jag är så oerhört mycket inne i det nu som 50-årig man. Nej, det är jag inte. Men att jag har ju pratat väldigt mycket runt det under hela höstens föreläsningar här. Det måste väl vara nästan 20 föreläsningar jag har hållit, eller ännu mer. Jag har inte räknat igenom det, men det är nog ett 20-tal föreläsningar.
Många är det och
Ja,
den sista förresten var ju igår i
jag har verkligen
Göteborg.
åkt land och rike runt och föreläst i höst här. Det har varit fantastiskt givande.
Ja.
Jag älskar att föreläsa. Men det har ju blivit en återkommande punkt och jag har fokuserat ganska mycket. Och det är väldigt många medelålders män som är på mina föreläsningar och den delen av föreläsningen uppskattas mycket. Men jag har blivit inbjuden till Maratonpodden nästa vecka.
Ja.
Petra Månström och jag kommer tillsammans med Ivar Arpi, känd debattör, att prata om mäns mående eller mäns hälsa kopplat till kost, träning, relationer med mera. Och
Intressant.
det är ju så att
Tredje
säga,
gången i Maratonpodden, eller?
ja, minst jag har varit med där ett antal gånger genom åren då. Jag tycker hon är jätteduktig, Petra, på att intervjua och
Mm.
sådär. Så att det ska bli väldigt spännande. Och då fick jag en känsla för att när man, ett bra sätt att prata upp sig kring ämnet och samla tankarna, det är ju att vi gör ett eget poddavsnitt i det här i
Precis.
sammanhanget då.
Precis.
Och sen ledde de tankarna vidare in på någonting annat intressant då, som jag kopplat till det här. Man tänker att livet ska vara i balans och sådär hela tiden.
Livet och kroppen
Ja, men
och
det är, man
sinnet
ska,
och
ja, men det här, man har den här föreställningen om att man ska hela tiden leva i någon form av balanserad livsstil. Man har ju den här, man säger såhär, typ såhär, work family health-biten som ska liksom hela tiden lira eller vad det nu är.
vad menar man egentligen när man säger att det ska vara i balans?
Nej, men det menar, ja, det betyder ju att man ska liksom göra allting samtidigt.
Man ska lägga lika mycket energi på alla delar, eller de olika delarna ska ge energi till de andra delarna, eller
Nej, men som att det är hemlighet.
man ska vara moderat med hur mycket energi man lägger i varje del i livet. Eller jag har aldrig riktigt förstått var i balansen
Nej, men det är
ligger.
som att en balanserad livsstil då är vägen till lycka och framgång och någon form av jämvikt i tillvaron.
Vägen till lycka är det vi pratade om förra veckan. Det är att sträva vidare.
Sträva vidare, ja. Förra veckans ganska dystra tonläge som vi hade i podden då. Ja, men jag är allt mer övertygad om att, och även jag har läst en hel del intressanta reflektioner det senaste där många hävdar den absoluta motsatsen. För att man ska lyckas med någonting då periodvis, eller alltså väldigt specifika liksom projekt som man kanske har då, eller målsättningar, så krävs det att man lever väldigt obalanserat. Alltså den här idén att man på något sätt hela tiden ska eftersträva en balanserad livsstil eller en balanserad strävan. Det blir liksom ingenting gjort om man ska göra det. Du måste committa dig till en uppgift om det ska bli riktigt bra. Så här, under periodvis då, där allting annat får stå åt sidan. Så här,
Men även när man pratar om elitidrottare pratar man ju om att man behöver ett balanserat liv för att liksom prestera på topp. Men om man tittar på ett vanligt liv då, en elitidrottare, det är ju verkligen inte ett balanserat liv. Det är ju ett väldigt singelfokusliv.
Ja.
Eller?
Nej, det vet jag inte, men jag tror inte det har med elitidrott att göra överhuvudtaget heller. Jag tror att många framgångsrika människor i sitt gebit är väldigt obalanserade. Alltså man satsar väldigt, väldigt hårt på det man vill åstadkomma och så får liksom allting annat stå åt sidan. Jag tror inte att, jag menar, världshistorien är nog fylld av extremt framgångsrika människor som har varit fullständigt värdelösa föräldrar och fullständigt värdelösa partners och
Hur tror du Elon
fullständigt.
Musks livsbalans ser ut?
Nej, jag tror inte han heller. Det kanske är världens bästa förälder eller världens bästa partner
Har
eller.
världens bästa sömn eller?
Nej, ja, det påstår han ju själv att han har i och för sig då.
Okej.
Men det fanns någonting ganska intressant i det här liksom att för det är ju någonting också som kan skapa ganska mycket dåligt samvete hos den moderna människan, den moderna mannen eller liksom i vår värld liksom att vi på något sätt uppmanas att hela tiden leva det här balanserade livet. Allting ska få, det gäller att liksom inte glömma någon del hela tiden utan det gäller att springa, det gäller liksom att ha alla de här bollarna i luften hela tiden och inte tappa någon boll. Och det är klart att man kan ju inte skita i, man kan ju inte skita i sina barn, men det finns ju liksom hela tiden nivåer i vad man, så en sak är ju att se till att barnen får äta och att liksom man de finns där och man tar hand om dem liksom. Men en annan sak är ju liksom att man engagerar sig 100% eller mer. Alltså det finns ju ingen gräns uppåt i hur i de här mjuka delarna av livet, det finns ju ingen gräns uppåt i hur mycket man skulle kunna engagera sig.
Nej.
Alltså du kan ju ägna hela dagen åt att laga världens bästa mat eller sourca de bästa råvarorna eller alltså man kan ju, och då går man ju all in i det kanske. Så, alltså, men det finns ju liksom ingen gräns uppåt i allt det här mjuka. Nej. Du skulle ju kunna ägna hela all din tid åt att investera i din relation till din partner eller liksom man är bara med varandra och man ser till att uppfylla varandras behov och samma gäller ens barn och så vidare också. Så att det är klart att, och då hade det ju tagit all tid på något sätt. Då hade ju inte det blivit mycket kvar till något annat heller. Och då hade man till och med kunnat gjort på bekostnad av den egna hälsan och träningen eller vad man nu säger i sammanhanget också. Så att det är lite fascinerande här, att jag tror att det skapar oerhört mycket skav hos många människor. Den här strävan efter den här, eller det finns en underton, eller det är lite så här att vi har blivit lite drillade i det här med balans hela tiden. Men jag är rätt övertygad om att många gånger så behöver man vara obalanserad för att faktiskt komma någon vart i sammanhanget.
Mm.
Så här, ja men jag vet ju perioder när jag har tränat väldigt, väldigt hårt, då har jag ju egentligen bara gjort det väldigt mycket. Alltså, jag har ju tagit hela dagen att träna, och det har ju varit fantastiskt härliga dagar. Det var ju långt innan jag blev förälder naturligtvis. Eller när jag har skrivit de böckerna jag har skrivit, då har ju det tagit i princip all tid.
Ja.
Och då har jag har ju tränat såklart, och man har gjort liksom, man har ju ändå sett till att hålla andra saker flytande, men det är det enda man i princip har tänkt på.
Ja.
Man har inte kunnat tänka på någonting. Och just därför att man har tänkt egentligen bara på det, så blev det också ganska bra i sammanhanget. Och så får resten av livet liksom få gå lite grann på paus så länge i sammanhanget, eller andra saker och andra människor och andra intressen och så vidare och så vidare. Och det är lite intressant, och det är ju kontroversiellt och hävda en sån sak, skulle jag vilja säga också. Så att jag tror att det är, ja, men jag tror att det skapar otroligt mycket splittring när man så här, och det blir svårt att fokusera när man hela tiden man ska ha allting i spel hela tiden på något sätt. Man ska uppfylla alla kravprofiler samtidigt. Jag tror att man kommer inte framåt speciellt mycket.
Nej.
I många avseenden.
Nej.
Om inte nej,
man behöver kanske ha lite obalans för att komma framåt,
ja. Ja, men i alla fall periodvis.
Ja.
Så här att man behöver avskärma sig lite grann från andra åtaganden. Jag tror att det är vår tids förbannelse. Alltså det är så himla lätt att bli ofokuserad. Det är så mycket som skär vår uppmärksamhet. Och det är så många små detaljer. Det är så mycket, alltså man har den egna inre världen. Men sen har man liksom den här kommunikativa världen med telefon och mejl och datorer. Och du kan få många andra människors önskningar eller åsikter lagda i knät på dig själv. Och sådär. Och det splittrar tankarna enormt mycket, märker jag.
Mm.
Periodvis.
Mm.
Om man nu jämför med, om man tänker sig liksom det lite enkla livet som är väldigt så här, i grund och botten fysiskt för människan. Typ så här,
jag tror att
man gör fysiska saker, eller alltså, typ att bygga någonting, bära någonting.
Ja. Jag tror att det här att som du säger då, att skriva en bok till exempel, eller bara producera någonting själv, det kräver mycket mer aktivt ställningstagande eller agerande nu för tiden, när vi har så mycket som distraherar oss. Jag läste inte den här boken, men jag läste om en bok som hette någonting typ Create First, Consume Second. Så här, hur man, så det var en så här 25 minute winning morning routine. Liksom, innan du, man går upp och bara kollar på vad alla andra har gjort det första man gör på morgonen, samt som man dricker kaffe, läser tidningar, kollar sociala medier och kanske tillar in på något intressant inlägg av någon carnivore doktor eller något annat. Liksom. Ja. Man kollar vad någon annan har gjort först, jämt.
Men, istället för att fokusera på vad man själv ska göra.
Ja, den boken handlar om det. Gör det du ska göra först, sen kan du konsumera det andra har gjort. Det var ju någon morgonrutin man skulle få. Jag har inte läst boken, så jag vet inte. Men jag tror att den typen av hjälpböcker blir vanligare och vanligare. För att det krävs kanske mer och mer aktivt handlande av dig som individ, att liksom själv producera någonting i en värld där fler och fler saker tar din uppmärksamhet hela tiden.
Mm. Jag tror att vi har blivit experter på att distrahera oss på det sättet. Och det är väldigt mycket som splittrar liksom det här fokuset som kan krävas för att komma framåt. Egentligen, och det spelar ingen roll vad det handlar om. Om det nu är att vara en bra förälder, om det är att vara en bra partner eller att utveckla affärsmässiga projekt eller att jobba med den egna hälsan eller ja, alla möjliga yrkesmässiga åtaganden som man har eller ambitioner som man har. Eller ambitioner överhuvudtaget. Det är väldigt enkelt liksom att man blir överväldigad av all information som man får, alla möjligheter att kommunicera och alla intryck och allt sånt där. Jag tror att det är väldigt splittrande. Jag kan själv känna att det kan mellanåt vara liksom ett problem. Att man liksom, man har inte det här väldigt välbehövliga laserfokuset på något sätt. För att liksom komma framåt. Alltså när uppgiften framstår som väldigt tydlig och enkel. Så, för det blir så många separata, spretiga uppgifter. Åt alla möjliga håll och kanter.
Mm.
Och jag tror att det är väldigt utarmande för vårt själsliv och också våra, liksom, hela vårt väsen, vårt hormonella system. Jag tror det skapar en hel del stress i sammanhanget faktiskt då. Vilket ju har allt att göra med, så att säga, någon form av manligt klimakterie eller åldrande.
Ja.
Så här, man, så här, jag kan ju ibland ha känslan för egen del ibland att så här, jag har hållit på hela dagen med alla möjliga grejer, men jag har inte fått någonting gjort egentligen. Och det är klart att man har fått saker och ting gjorda.
Mm.
Men det är väldigt mycket så här, det är väldigt mycket reaktiva grejer.
Mm.
Så här, man svarar på någonting, man responderar till någonting, eller man släcker en brand här, eller det är väldigt mycket så här banala små göromål i sammanhang. Så, och det är väl så kanske livet upplevs, speciellt när man lever i en familjerelation och man har små barn. Det är väldigt mycket så här, det är mycket små grejer hela tiden som man, ja, jag ska inte säga att man fastnar i, men det äter upp väldigt mycket tid och det äter upp väldigt mycket fokus. Så jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det, men jag hade en sån reflektion över den här tiden just nu då. Alltså mitten på november eller det som har varit de senaste veckorna.
Mm.
De åren som jag åkte och körde Ultraman på Hawaii.
Just det.
Så här, jag var ute och jag gjorde en del exceptionellt långa träningsdagar inför de tävlingarna då. Så här, jag var ute och cykla egentligen alla dygnets ljusa timmar. Så här. Ja, men alltså, 8 timmars pass på cykeln. Och jag vet att jag alltid trivs otroligt bra med det. Därför att det är inte så att hjärnan går på paus när man är ute och cyklar en hel dag. Utan du är ju, man är ju liksom i ständig rörelse under 8 timmar. Men intrycken är ju egentligen bara det som man får av vägen och naturen och själva rörelsen som sådant. Och hur det var. Det var väldigt enkelspårigt men väldigt fokuserat och naturligtvis ganska obalanserat på det sättet att det var det enda jag gjorde den dagen egentligen.
Ja.
Men att det skapade oerhört starka liksom kreativa det blev en väldigt kreativ dynamik ifrån det.
Och då fanns det heller inte poddar och sånt att lyssna på när man tränade?
Nej, det gjorde det inte.
Så att,
nej, absolut inte.
Så att man blev mer fokuserad i sin egna kreativitet på grund av det ju.
Jo, men har du tänkt på idag hur det är så här? Ja, men om man, ja, så här, man är ute och cyklar långt eller någonting, om jag har gjort det idag då.
Mm.
Så ska man göra någonting annat samtidigt också.
Ja.
Så man ska lyssna på någonting. Så här, typ så här, som att det inte räcker att bara cykla.
Ja.
Utan att så här, man ska utnyttja tiden ännu bättre.
Ja.
Och jag tror att det är verkligen en... det kan vara kontraproduktivt många gånger.
Jag tror så, det
men att man har en känsla att det nästan var lite bortkastad tid nu, hade jag känt det då. Om man inte samtidigt passar på att också hypereffektivisera det genom att lyssna på en av de tusentals intressanta poddavsnitt som man naturligtvis skulle kunna lyssna på eller som är viktiga att lyssna på eller som kan bidra till någonting eller som man någonstans kan känna är så här. Man har missat någonting om man inte har lyssnat på det eller om man inte har tagit del av det.
Mm.
Och hur
lite FOMO nästan, ja, kring vissa poddavsnitt i alla fall.
Ja, ja, eller jag vet inte, men det blir ändå väldigt så här.
Men jag kan kasta
det är en ganska ny företeelse.
Ja, jag kan kastas lite mellan det då. För innan musik har man ju kunnat lyssna på länge samtidigt som man tränar liksom. Och det kan jag tycka är gött ibland med musik och ibland inte. Och det har blivit lite samma med podd. Det kommer perioder där det känns viktigt att lyssna på någonting samtidigt som jag tränar.
Uh-huh.
Och det känns helt okej. Och sen kommer det perioder när man bara... Pff, jag ska bara träna nu. Jag vill inte ta in något annat intryck.
Ja, det jag kan inte.
Så jag kastas lite mellan de företeelserna. Ja. Lite beroende säkert på hur balans i livet är i övrigt.
Ja, nej, men det är så här att man klarar inte av att ha fler röster i sitt huvud än den egna rösten. Nej, liksom. Man har rätt mycket att sortera ut. Och jag tror att där hamnar man lite grann, tror jag, i kärnan av väldigt mycket av problematiken i kanske människors sämre mående idag. Mm. Så en av mina viktigaste punkter på föreläsningen handlar ju om det här liksom att någonstans är ju frågeställningen hur fan kommer det sig att så många mår så dåligt idag när vi ändå har det så bra på något sätt. Alltså, ja, senaste siffrorna från Socialstyrelsen visar att 10% eller 1 miljon svenskar äter psykofarmaka i någon mån då. Mm. Därför att livet känns i någon aspekt av livet så känns det väldigt mörkt och kanske meningslöst och man behöver hjälp, eller det kanske bara är förvirrande eller spretigt eller sådär. Ja, men man behöver farmakologisk hjälp för att klara av sin vardag helt enkelt. Mm. Och jag tror att det är en väldigt ny företeelse och att vi har alldeles för lite tid av det här enkla, raka, klara, konkreta, fysiska, där vi bara liksom får bearbeta saker i vårt eget huvud utan annan input faktiskt då. Det är väldigt, och det är ju det enkla livet och det enkla och det raka livet någonstans i sammanhanget. Och väldigt sådär, det är ju väldigt fokuserat. På något sätt. Man så här, kastar inte in fler saker här innan det har sorterats upp. Men det är som att ha ett stort, stort, stort förråd, en stor lagerlokal. Liksom. Du kan inte bara putta in saker. Liksom, putta in, man bara trycker in mer och mer. Ja. Du måste liksom få upp det på hyllorna till slut. Du måste sortera det. Du måste lägga det i rätt kategori, rätt genre, i rätt del. Liksom, var sak på sin plats lite grann. Liksom. Mycket idag är ju så att man trycker in mer och mer och mer och mer. Fler intryck, fler röster, fler åsikter, fler ljud, liksom, fler bilder i sammanhanget. Och jag kan känna att det finns någonting i det som bidrar till liksom en ganska hög grad av förvirring och så här och speciellt också så här, uppgifterna man har då som människa är också fler. Kommunikationen runt allting är fler. Men vi pratade lite grann innan vi satte på nu om att vara förälder. Ja. Och så här, i all den här delaktigheten som föräldrar. Jag, igår på föreläsningen pratade jag med en lärare som undervisar i matematik och menar på att det var en så otroligt stor skillnad på barn och ungdomar idag mot för exempelvis 20 år sedan. Då.
Ja.
I det här var, och också föräldrainteraktionen. Liksom. Det kan vara ett halvtidsarbete att vara förälder idag liksom, för du förväntas ta del av så otroligt mycket information och du förväntas liksom vara, ja, du förväntas vara delaktig på ett helt annat sätt än vad föräldrar kanske var i våran generation.
Jag tänker jättemycket på det, hur det är att det är nästan ett heltidsjobb till och med att vara förälder idag. För att det är så mycket som ska,
ja, men det
man hela tiden ska vara med. Och då brukar jag tänka att Eberhard skrev den här boken När barnen tog makten och att vi har sånt fokus på barnen i vårt samhälle. Och så tänker man så här, ja, i New York då någon gång. I början på förra seklet släppte man bara ut barnen genom dörren och så hoppades man att de kom hem på kvällen.
Ja, men så var det ju, var det ju för oss när vi var små med. Jag menar, 70-talisterna hade ju föräldrar som stod och rökte under fläkten och så skickade ut barnen och leka bara, ut och cykla bara. Inga mobiler, ingenting. Jag menar, kontakterna med skolan, det var väl något brev man fick kanske. Men jag menar, nu är det ju appar och system och liksom det är en helt annan interaktion.
Alltså, ja, verkligen.
Den här kanske ganska enkla uppgiften liksom, som det var tidigare då, har svällt och blivit mycket, mycket mer komplex än vad det är. Och jag tror att det är också liksom så här, det är också förvirrande. Och så är det ju väldigt många yrken i många sammanhang också. Det är väldigt mycket administration kring allting. Och det är många fler uppgifter i det än att bara liksom en kärnverksamheten.
Så är det ju. Du ska ha nätverk och du ska prata med folk i samma bransch och på ett helt annat sätt än tidigare också, tror jag. Liksom. Det finns på LinkedIn, det är ju socialt nätverk eller social plattform, medieplattform för yrkesverksamma. Liksom. Det är så mycket som ska hela tiden administreras där också, såklart.
Ja, men det är det. Definitivt då. Och hon sa någonting spännande då, det är att men elever, så här, vi pratar om bekvämlighetskris och så här, som jag föreläste om, och de har verkligen ingen uthållighet, som hon beskrev det då. Så här att de gav upp väldigt lätt. Nej, men det går inte, det är inte roligt. Jag bara, men det ska inte vara roligt. Det blir kul när du har lärt dig matte, men det är tufft att lära sig. Du behöver jobba på med det liksom. Ja, men jag ska inte behöva anstränga. Det är du som ska lära mig. Du ska ju lära mig. Det är du som är lärare. Bara, nej, det är du som ska lära dig själv. Jag är här för att guida dig in i lärandet. Ja. Du måste själv anstränga dig.
Det vill de inte.
Nej, men där, man är ju lite grann någonting på spåren där, tycker jag, i sammanhanget ändå.
Ja, att... och det gör ju problemet ännu större, för det innebär ju att inte du, om det är en heltidstjänst att vara förälder ändå, så kommer det ju vara två heltidstjänster, eftersom du också kommer behöva skola ditt egna barn. Eftersom skolan då kanske inte klarar av det.
Ja, nej, ja, precis. Jag vet inte riktigt hur det är. Man är ju så tidigt in i det här nu fortfarande.
Ja, vi får se.
Våra barn är små i sammanhanget här.
Ja. Men jag har många goda exempel då i min närhet på tonåringar som ändå kanske inte är på det sättet. De tvärtom.
Nej. Så är det ju säkert. Ja, det är klart att det finns många olika varianter av det, och det är ju absolut ingen liksom, det finns ju en stor spridning i så också, men
det handlar väl om att ge sina egna barn bra förebilder och att vara en bra förebild, helt enkelt. Man får ta ett stort ansvar som förälder, helt enkelt.
Absolut, men jag tror att många, vad jag menar är att många av de rollerna vi innehar idag är väldigt mycket mer komplexa än vad de var tidigare.
Mm.
Det kräver mycket mer interaktion. Det är på många fler plattformar, på många fler medier. I varandra sammanhang så är det en app som du ska logga in i. Du ska ta del av information och du ska liksom... och så vidare. Och det är splittrande. Det är vad jag vill komma till. Det äter upp koncentration och fokus. Och det är lätt liksom att intellektuellt, kognitivt köra fast, helt enkelt. Det kan bli överväldigande i sammanhanget.
Mm.
Och det finns, och jag tror att pratar man om långsiktig hälsa och lycka och liksom någon sån här välmående, så handlar det om att hålla det stången lite grann i sammanhanget. Och att inte att vara lite, fortsatt lite omodern i sammanhanget.
Mm.
Jag tror att det är en väldigt stor nyckel, tror jag. Så hela den världen, alltså den är ju, våran värld har ju varit stadd i sån väldigt snabb förändring.
Verkligen.
De senaste 20 åren genom den digitala revolutionen.
Mm.
Jag
skrattar lite ibland.
Våran uppgift som medelålders män och som föräldrar och liksom på alla sätt, ja, men som medborgare eller yrkesmänniskor, den är mer komplex. Den är mycket mer komplex nu än tidigare. Så, och den är ibland svår att hantera, faktiskt. Och jag tror att för...
Jag skrattar lite ibland, för både du och jag sitter ju ibland med en fysisk anteckningsbok och en penna.
Ja.
Och det är ju, folk som är yngre än oss gör ju inte det så mycket. Tror jag inte. De antecknar mer digitalt och sånt. Men du och jag gillar ju ändå att sitta med det. Och så tänker jag bara... Det kanske är onödigt att ha det egentligen. Allting finns ju i vår dator för att föra anteckningar och sånt. Men jag tror att för dig och för oss som är uppvuxna med det, och säkert för folk som är yngre än oss också, så det gör något annat med hjärnan att skriva för hand och så. Men så tänker jag på min pappa. Kom ihåg, man åkte till hans kontor och hälsade på. Så hade ett jättestort skrivbord. Men det var innan det fanns datorer. Så där låg det bara ett block och en penna. Och lite liksom papper och sånt. Och så fanns det en telefon som man kunde sitta och prata ibland. Mm. För gjorde man på ett sånt kontor liksom? Hur skötte man sitt jobb, eller vad gjorde man?
Nej, men exakt. Jag älskar den idén, för nu är det väldigt mycket meta runt allt det här jobbandet. Alltså det är så här, man planerar att planera.
Ja.
Så här, hur planerar jag det här bäst i den här Clear-appen och på papper? Jag har ju också så här spridda skurar, liksom. Men det landar ju nästan alltid i de här fysiska anteckningarna som är absolut bäst. Eller så här att skriva upp saker eller stapla upp det. Så här, ja men... whiteboard gillar jag ju liksom. Eller så här, allting här är projektet tydligt beskrivet, eller mot om man tänker sig en Dropbox eller någonting, som ju är fruktansvärt. Alltså, jag hatar ju de här digitala tjänsterna, för det är så jävla abstrakt. Jag har så många frågor runt det här som jag aldrig får svar på. Jag bara, delas till tillgång av vem? Vem äger vad? Vart är? Ska jag klicka på detta eller ska jag gå in bakvägen? Ska jag klicka på ikonen eller på hemsidan, eller är det vart finns det? Hur tar jag det vidare?
Alltså,
alla de här grejerna, det är så otroligt abstrakt. Så det blir väldigt mycket så här, det är så otroligt mycket planering för att ens kunna börja planera. Mm. Så här, hur ska jag...
Planering för att börja planera, och sen planerar man 90% av tiden. Och vad man ska göra de andra 10% av tiden.
Ja, men precis. Ja. Exakt. Ja. Där ligger ju väldigt mycket av, tycker jag, den här förvirringen som kan bli extremt utmattande på många sätt.
Och när man väl kommer fram till den punkten att man kan börja göra någonting, då ringer de från förskolan. Eller så ringer mamma. Eller så ringer någon.
Ja, eller
så måste man byta däck på bilen. Eller någon annan vana.
Ja, byta däck på bilen, det är ju härligt. Det är en fysisk, praktisk uppgift liksom. Men, ja, alltså så här, att någonstans ha den här, vad jag menar, vad jag tror jag vill komma till, det är att ha den här överblicken över uppgifterna, den här totala överblicken över, här är mitt värv. Här är familjeprojektet. Här är det här jobbprojektet. Här är detta jobbprojektet. Här har vi hälsoprojektet. Här har vi barnprojektet. Här har vi husprojektet. Eller vad vi nu ska kalla det. Här har vi så här. Och det har blivit allt tilltagande över, eller så här, ogreppbart idag. Ju fler tekniska hjälpmedel vi har, desto mer förvirrande har det blivit. I sammanhanget. Och jag kan ju känna så här, skriva för hand, anteckningar, det är ju väldigt praktiskt, men någonstans har man nu också känslan av så här, ja men det duger inte att jobba på det sättet. Nej. Det är för mycket old school. Det är ingenting man kan få gjort av att hålla på att skriva för hand och anteckningar. Samtidigt är ju det the tried and tested. Ja. Det är ju ett bevisat liksom bevisligen ett väldigt 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 bra verktyg att vara väldigt analog i sammanhanget.
Mm. Ja, så är det ju. Ja, spännande. Det ska bli otroligt roligt att höra dig och Ivar i den här podden i alla fall. Om det manliga klimakteriet då.
Ja, vi kommer inte prata så mycket om det manliga klimakteriet där. Kanske, det blir väl kanske jag som får dra upp det. Utan det kanske handlar också om mansrollen som sådan.
Och det manliga måendet kanske.
Det manliga måendet, men det manliga måendet har ju, det är ju när det manliga klimakteriet, ja, det ligger ju i det liksom. Men mansrollen har ju också blivit svår, liksom säkert kvinnorollen också. Men ja, livet överhuvudtaget är mer komplicerat på det sättet än vad det någonsin har varit. Liksom. Det skapar mycket förvirring och oförmåga liksom, att renodla och koncentrera sig. Så. Man får jobba väldigt hårt på det. Det här skapas i någon form av sån här serenity now-känsla i sammanhanget.
Hur ska du göra det nu när föreläsningsturnén är över?
Jag ska planera för nästa föreläsningsturné. Men det är ju väldigt givande att få föreläsa. För då det, hela idén, hela grejen mycket med att föreläsa, det är ju alltid en form av egen terapi när man föreläser också. Mm. För där formulerar man väldigt mycket tankar och frågeställningar och hypoteser och lägger fram det för andra, och det är väldigt väldigt givande, för oerhört mycket klarnar ju för en själv också. Man blir aldrig någonsin färdig med att förstå världen eller att förstå sammanhang eller att förstå sig själv i världen. Det blir man ju aldrig klar med. Det är ju en ständig
det skulle ju krävas,
en ständigt pågående process på alla sätt.
Det skulle ju krävas att världen då stagnerade och förblev statisk och att man själv levde ganska många hundra år. Så hade man kanske kunnat bli klar med att förstå världen. Men det kommer aldrig att ske.
Jag tror väldigt många idag hade uppskattat känslan av att bara trycka på paus så att man får komma ikapp sig själv.
Ja,
det tror jag är en sån allmän känsla att man liksom inte riktigt hinner med. Och att man liksom aldrig är riktigt ikapp i den nivån där man liksom förväntas liksom leverera eller att vara på. Och återigen tillbaka till det här då att nej, men det är för mycket att tro att man ska kunna vara balanserad hela tiden. Vissa saker får liksom bara lösa sig på det enklaste sättet när man ska få andra saker gjorda. Så. Och det är ju ibland det som är väldigt tacksamt att ge sig kast med ett stort projekt som kräver all ens tid. För det blir väldigt så här, det blir väldigt enkelriktat. Tänk när vi arrangerar event exempelvis de dagarna nu, alltså när man är i den eventveckan. Det är hårt arbete. Men det är också samtidigt ganska, det är väldigt tydligt arbete. Man skiter ju allt annat då.
Ja,
man bryr sig inte ens om att äta.
Nej.
Knappt duscha.
Nej.
Så här. Barnen ser man ju när de kommer dit möjligtvis.
Ja. Ja, men allt är väldigt tydligt. Man vet ju hela tiden.
Ja, men det är väldigt lyckliga dagar på ett sätt.
Mm.
Det är väldigt lyckliga dagar och det är väldigt så här, straightforward.
Ja. Och det kan vara flera grejer samtidigt under de dagarna också. Men det är alltid väldigt tydligt prioritetsordningen. Vad är viktigast?
Ja.
Okej, nu är det de här tre problemen samtidigt. Vad är viktigast? Det är viktigast. Jag börjar med det. Så jobbar man sig bara framåt. Liksom.
Det här uppsnacket skulle vi kunna döpa till den stora förvirringen. Faktiskt.
Ja.
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 Men
nu har vi ju inte namn på våra uppsnack. Så det är bara det hade bidragit till den stora förvirringen.
Ja. Ja, men den här känslan när saker och ting känns röriga.
Ja.
När vi är röriga för en skärm. Det är många lösa trådar. Det är många.
Menar du att uppsnacket är rörigt? Eller att vi pratar om det?
Nej, uppsnacket är inte rörigt. Men att känslan vi försöker beskriva är rörighet. Det är många. det är många parallella spår hela tiden i livet det är många bollar som man har kastat upp som man ska liksom hålla i luften hela tiden. Och känslan är att man får liksom inte tappa ner någonting.
Nej.
Så. Och det kanske är en illusion man har skapat sig själv eller förväntas leva i och sådär.
Så är det
sammanhanget. Och i synnerhet tror jag när man kliver in i familjelivet med barn och sånt så blir det ännu mer påtagligt.
Mm.
För det är väldigt förpliktigande och det är ett stort ansvar och det blir många, många små delar i det.
Mm.
Som är lite... Som, ja men ja, jag tror på den omoderna approachen faktiskt. Som vägen till långsiktig hälsa och lycka. Att hålla fast vid mycket av det omoderna, det gammalmodiga, old school approach till saker och ting.
Ja, mala sitt egna mjöl.
Nej, kanske inte mala sitt eget mjöl, men odla sitt eget kött.
Odla sitt eget kött, ja.
Odla sin egen ko.
Eller hur?
Ja, producera sin egen mat. Ja, men absolut.
Skriva på pergament med sån fjäderpenna.
Ja, kanske inte riktigt så old school, men någonstans är det att inte...
Grottmåla.
Grottmåla, ja. Bilder, precis. Grottmåla jakt, för det är det man gjorde i sammanhanget då.
Ja, precis. Ja, spännande. Har vi några grejer vi ska pusha den här veckan innan vi går vidare till våra partners?
Ja, men jag tycker vi ska pusha våra simcamp som ju nu kliver in i de sista veckorna innan decembercampet. 8-10 december. Ta chansen att komma och lära er att kråla i Borås. Tre fantastiska dagar, 4 simpass, filmning, simteori, simpedagogik. Ja, det är en mycket, mycket bra helg om man vill gå från absolut nybörjare till någonstans. Ja, att gå från bröstsimmare till krålare. Det gör man på våran läger faktiskt. Eller om man vill lyfta sin simning. Många tragglar ju på egen hand och lär sig kråla. Men, ja, eller försökt att lära sig kråla men tycker det är tråkigt. Och man tycker liksom inte man kommer någon vart och man har problem med tekniken. Då är våra simcamp fullständigt makalösa på att liksom lyfta den nivån. Till ett riktigt krål. Så att 8-10 december, sen 19-21 januari och 19-21 april. Och det är ju också någonting för vårens camp. Man kan ju ge bort det i julklapp. Så ge bort ett simcamp i julklapp till någon som känner att de skulle vilja kråla. Då anmäler man sig som vanligt och så skriver man bara jag vill att det ska vara en present eller jag vill ha ett presentkort eller liknande så kan man ge bort det då.
Fantastiskt ju. Och föreläsningsturné har vi inte öppnat upp ännu men det kommer också komma innan jul.
Det kommer komma ganska snart faktiskt, ja. Föreläsningsturnén. Och då kommer vi, även där kan man ju ge bort det i julklapp. Det kommer vi ha också något riktigt käckt ingångserbjudande.
Otroligt.
Kring föreläsningsturnén. Vi har inte riktigt definierat det fullt ut än. Men det kommer finnas mycket starka skäl till att anmäla sig tidigt till det.
Håll utkik efter det.
Yes.
Här kommer våra partners. Kolla, vad står det på min region?
Det står laddad med svenskt kött.
Det gör det för att det är den här veckan har vi med oss svenskt kött. Våran partner för hösten. Våran kanske absoluta favoritpartner också. Finns det något vi gillar så mycket som svenskt kött?
Nej, det är väl inte mycket. Det är väl andra köttsliga lustar och sånt möjligtvis. Då, men,
våra barn, men de skulle man också kunna argumentera för att de är svenskt kött.
Ja, absolut. Jag är väldigt väl närd av svenskt kött. Det är faktiskt den enskilt viktigaste komponenten i min livsstil. Viktigare än träning, viktigare än något annat. Det är klart, det går inte att sortera bort sömn och så. Men jag sover ju också väldigt mycket bättre när jag får äta svenskt kött. Mm. Allting börjar och slutar med maten.
Så är det.
Och det finns absolut ingen bättre mat för en svensk boende i Sverige än svenskt kött. Och även i en internationell jämförelse så håller ju svenskt kött oerhört hög kvalitet. När det kommer till punkter som den låga användningen av antibiotika, de hårda djurhållningsreglerna, den höga nivån av produktionen i allmänhet, ytterst låga förekomsten av misskötsel eller vanskötsel av djur och så vidare. Så svenskt kött är premium.
Mm.
Det är verkligen världens bästa kött skulle jag påstå.
Det är det verkligen.
Ja, och agendan som jag tycker borde vara väldigt, och det som vi jobbar på här i det tysta, nej det är inte i det tysta, vi har ju en podd, så vi, men som vi jobbar på, eller sen när vi pratar om det hela det här, vi alltså, pratar ju väldigt mycket om att vi vill skapa förutsättningar för en köttproaktiv agenda som får agera motkraft mot den här enormt skadliga veganska och vegetariska ideologin som på mycket, mycket, mycket desinformativa grunder framförs.
Mm.
Det behövs en stark köttlobby, för kött är det självklara och kött är det naturliga. Det finns så oerhört mycket desinformation som förblindar människor, för att människor är obildade. De är obildade, okunniga och ointresserade. De är lätt offer för en ideologi som kan muddy the waters när det kommer till information.
På svenskkött.se kan man ju skaffa sig bildning om man vill.
Ja.
Man kan till exempel läsa det som jag precis läser här. Att nötkött globalt har en vattenåtgång på 15 400 liter per kilo. Varav endast 4% är vatten som tas upp ur vattendrag och grundvatten. Och resten är regnvatten som faller.
Bara en sån sak.
Mandel. Där går det åt nästan 700-800 liter vatten mer per kilo att framställa mandel. Och där är det bara ungefär 75% som är regnvatten. Resten är vatten som man behöver pumpa upp. Och då måste du säga även mandlarna, innan du kan dricka dem, gå igenom en fabrik efter det. Hur mycket vatten går det åt där?
Ja, och transporteras i Sverige framförallt. Mm. Eftersom det växer inte mandlar på alla gårdar på gångavstånd ifrån det vi sitter just nu.
Precis, gå in på svenskkött.se och bilda dig.
För att inte tala om alla de absurda veganska och vegetariska halv- och helfabrikat som framhålls som klimatvänliga, hälsovänliga, nyttiga, godhetssignalerande och sådär alternativ som man då köper via offentlig upphandling i olika typer av offentlig förvaltning, skolor, äldreomsorg och så vidare och så vidare. Där kan jag ju tycka att det hade varit... Där vill vi ju driva agendan.
Att, där har vi mycket att göra.
Ja, det har vi verkligen mycket att göra. Att ifrågasätta tjänstemän i stan här. När mina barn kommer upp här i skolåldern lite mer här. Hur görs de här offentliga upphandlingarna? På vilken basis? På vilken bevekelsegrund? Med vilket mandat? Med vilken ideologi i botten? Med vilka vanföreställningar som ledstjärna i sammanhanget? Och med vilken budget? Och så där, ytterst, vem är det som tar beslutet? Jaha, det är ingen som... Nej, ni har den här lilla kommittén med fega människor och inget tjänstemannansvar för 5 öre. Nej, men då vill jag kliva in här och kan jag lika gärna ta över där, och eftersom ingen vill känna sig vid ansvaret. Det här görs tydligen. Det är tydligen ingen som har ansvar. Det är av en ren slump. Nej, men låt oss då bestämma, för vi är 10 föräldrar här som har en bestämd uppfattning om vad som är bra och vad som är sämre mat, och som dessutom gynnar och supportar och stöttar det lokala näringslivet och det lokala kunskapsarvet. Och förresten, de här bönderna har vi också bjudit in här till skolan, så de kan prata om hur mat produceras och hur livsmedel produceras, så att barnen inte tror att maten på riktigt kommer från ICA. Ja, maten växer där på ICA omgärdad av plast i en innehållsdeklaration. Nej, maten produceras och bör produceras av lokala livsmedelsproducenter som förvaltar ett kunskapsarv och ett kulturarv, och som dessutom erbjuder renastående yrkesmöjligheter i framtiden. Man jobbar med riktiga saker, så att vi inte får 13 jävla kommunikatörer på dussinet i framtiden. Bra! Det tar vi an. Precis, det är vad vi gör här nu. Så ni kan gå och lägga er här, ni tjänstemän som ändå inte gör det här arbetet och som tydligen inte vet vem som tar beslut om vad, med vilken ideologi och med vilken budget. Så att, där har vi en stark agenda för svenskt kött.
Och med de orden så säger vi tusen tack till svenskt kött för att de är med oss, och...
Ja, gå in och läs på hemsidan svenskkott.se. Det finns oerhört mycket att läsa, mycket inspiration, mycket information. Också hur man lagar sig kött på ett nytt spännande sätt. Om man inte bara som jag gillar att andas på det lite grann på varje sida och sen äter det.
Nu har vi glädjen, Jonas, att presentera en ny partner i podden som heter Dens.
densnutrition.se. Där kan man hitta Dens, och vad Dens gör, det är att de har samlat den bästa maten tillgänglig för människan och förpackat den i kapslar via frystorkning. Så att här har vi möjligheten att äta lever. Även om vi inte tycker om lever, så kan vi äta lever som ett kosttillskott. Här har vi möjligheten att äta kött. Om vi inte kanske får i oss tillräckligt med kött, eller att vi tycker att det är svårt att laga, eller att det på annat sätt liksom inte är en så frekvent del av maten som man vill, eller att ens, eller om man vill att ens barn ska äta mer av det här. Alla vet hur svårt det är att få barn att äta lever. Till och med mina barn som är liksom uppväxta med lever i närhet och där de har liksom testat, så är det liksom inte, det är ju absolut inte deras favoritmat. Men där har man möjligheten liksom att få med den absolut bästa tillgängliga kosten för det mänskliga djuret i frystorkad superpremium kvalitet. Form. Det bästa tänkbara köttet, allt är grassfed, ekologiskt, till bas för det här.
Om man tänker nose to tail här, det är inte som på Ica att det bara är muskelköttet liksom.
Nej, och animaliska livsmedel representerar ju de mest näringsrika källorna för biotillgängliga vitaminer och mineraler, så att möjligheten att kunna inkludera dem i allas vår kost och även i barnens kost, det är ett utmärkt sätt att ge näring åt både sig själv och hela familjen och på en daglig basis. Och i den produktrangen då som Dance har, så har man då bland annat då de här organtillskotten, man har beef organs, alltså blandade organ från nötdjur, tjurtestiklar, extremt näringsrikt, nötlever, bara lever i sammanhanget då, nöthjärta. Kanske det mest zinkrika livsmedlet man kan äta i sammanhanget då. Mm. Sen har de ju andra produkter som också ligger inom samma range där. De har ju bone broth, kollagen, riktigt, riktigt hög kvalitet.
Ostronextrakt
och kolostrumextrakt. Kolostrum är ju den här första mjölken som ett diande eller en diande ko ger till sin kalv. Alltså det är ju den här första råmjölken. Det är alltså inte råmjölk, utan det är det man kallar råmjölk.
Det är ju en definitionsskillnad på.
Ja, exempelvis. Mm. Ja, precis. Och sen har de proteinpulver som är gjort på kött. Så de har ju faktiskt ett makalöst gott proteinpulver från köttprotein, ja. med chokladsmak. Men de har alla de här bone broth produkterna både då i pulverform där man kan blanda själv, som inte smakar speciellt mycket, men så har också de smaksatta från beef eller från beef eller nöt då, eller från kyckling. De har också benmärg, de har talg. De har mängder av högkvalitativa produkter som jag är oerhört glad över att få möjligheten att samarbeta med. För att, inte för att inte jag äter tillräckligt med kött och lever, men resten av familjen gör det definitivt inte i min värld. Och jag tror att de flesta vuxna människor som inte är ideologiskt skadade vet att lever är väldigt nyttigt. Men det är inte alltid så att man kan förmå sig själv att äta det. Och jag ser Dance produkter som exceptionella för alla unga människor, alla som vill förbättra sin hälsa, unga tjejer på väg in i fertil ålder som vill garantera sin hälsa och som vill lyfta sin hormonella hälsa och som kanske vet med sig att de har haft veganska perioder, de kanske haft perioder man har ätit för lite. Just att äta ett tillskott av frystorkad lever varje dag, där man inte behöver känna smaken av lever, där man inte behöver äta den faktiska levern, man ändå får i sig det. Testiklar, nötestiklar ifrån för medelålders män som vill boosta sina testosteronnivåer eller bara tillföra bästa möjliga näringen. Alltså det är enastående produkter för hela familjen verkligen. Väldigt unika i sin komposition, nästan ingen konkurrens i Sverige på den här marknaden. Förlagen i USA går som tåget. Och är ett väldigt nytt intressant koncept av så att säga tillskott. Det är egentligen mat som är frystorkad. Det är ju riktiga och rena råvaror utan någonting annat tillsatt som är frystorkat och kapsulerat helt enkelt. Och vill man testa det här, gå in på dancenutrition.se. Använd min kod Jonas15 för ert första köp. Gå in på hemsidan och botanisera lite grann bland alla de här enastående produkterna och lägg en första beställning på med koden Jonas15, så har ni en schysst rabatt.
dancenutrition.se, Jonas15. Missa inte det. Vi säger tusen tack till Dance. Då Jonas, vi pratar om den här nya platsen när du befinner dig i det manliga klimakteriet. Eller kanske inte du gör. Vad är egentligen det manliga klimakteriet?
Manliga klimakteriet, det är när man får barn sent i livet och börjar fundera på vilken bil man ska köpa till familjen. Och hur man ska hantera det egentligen.
Ja.
Med tre små barn. Ska man ha en dyr, stor bil? Eller ska man ha en billig, praktisk bil? Eller jag tror du har man ens valet att bestämma?
Ja, du har väl fått coaching i det här från våran vän Erik Wikström, tror jag. en relativt billig, praktisk, tråkig bil. Som,
en Walter White
alltså, bil. Om någon cyklar in i dörren gör det liksom ingenting.
Ja, precis. Om det är smutsiga kläder.
Ja, lite som Walter White. Liksom. En sån typisk amerikansk, säger jag nu då, minibuss. Nu är ju det en tysk minibuss man väljer kanske när man bor här. En Volkswagen Charan är ju det vi pratar om. Men finns ju i variant Seat-variant med Seat Alhambra. Och kanske någon Skoda-variant, jag vet inte.
Ja, men den bilen jag mer än någonting annat förknippar med den hårt arbetande medelålders
pappa. Klimakteriepappa.
Klimakteriepappan med många barn. Det är ju en Chrysler Voyager.
Ja, men detta är ju den europeiska varianten av Chrysler Voyager. Ja, Volkswagen Charan.
Men visst har vi Chrysler Voyagers också i Sverige, eller?
Ja, den tillverkas väl inte längre vad jag vet, men det var ju Chrysler Voyager och sen Chrysler köptes ju upp av Fiat, va? Så jag tror att det satte Fiat-märken eller något liknande på Chrysler Voyager de sista åren de sålde så här. Men det var samma bil som Chrysler.
Ja, jag har ingen aning.
Jag sitter inne på så mycket konstig information. Men något sånt. Men om du ska ha en gammal rutten begagnad bil. Absolut, Chrysler Voyager.
Så här som man inte behöver bry sig om för 5 öre. Men det är, den är sliten och smutsig från början.
Bränsleekonomin är antagligen lite bättre i Charanen.
Där har vi en definition av det manliga klimakteriet. Med där man samtidigt har småbarn. En annan definition är ju hur mycket man upptäcker att man inte fattar eller kan eller vet. Eller åtminstone behöver lära sig. När man har småbarn igen.
Ja.
Alltså så här, sånt som man aldrig behövt att bry sig om tidigare. Som
till
man,
exempel?
Nej, men en massa olika saker.
Föräldrapenning?
Ja, till viss del. Men så här, leksaker och Lego och ritningar och digitala spel och appar och alla sådana saker också.
Det har jag ju alltid haft ett intresse av. Det kommer ju naturligt för mig. Det kanske är för att du aldrig haft ett intresse.
Jag har varit oerhört ointresserad av det från början.
Så jag har byggt Lego i 10 000 timmar i alla fall.
Jag har inte byggt Lego själv sedan jag var 4 år. Så jag är så otroligt dålig på det. Så, att när, så här, Rufus nivå är ju högre än min.
Ja.
Nu, även om jag försöker.
Ja.
Så det är så här. Så jag får lägga tid på att förstå saker och ting. Jag bara, ja, men det är nog lite otydligt. Och så här, den här ritningen, och jag kan ju störa, många av de här ritningarna är ju lite, jag bara, nej, men det här var inte helt logiskt. Så jag kan ju bli så här förbannad på saker. Eller leksaksbilar, eller vad det nu än är. Så här, vad är det, hur ska vi göra detta på ett praktiskt sätt nu? Vi har 18 olika leksaksbilar med kontroller. Ska man sätta färger på, lappar på, vilken kontroll till och vilken bil? Hur vet du när batteriet är slut? Hur vet du om bilen är trasig? Eller hur vet vi om batteriet är slut i kontrollen? Eller om batteriet är slut i bilen? Många sådana saker som har liksom kommit. Många sådana punkter som har lyfts upp och blivit.
Han är inte intresserad av att hålla på och skruva på grejerna själv, eller?
Nej, inte riktigt.
Försöka få det att fungera.
Nej, inte riktigt än.
Nej.
Som tur är. Men det har liksom.
För då kan du bara lämna det till honom.
Ja, tids nog så. Men det är väl ändå så här. Bidrar till den allmänna hormonella utmattningen. Att det är många sådana saker som man liksom överhuvudtaget aldrig någonsin har brytt sig om. Så där det är så uppenbart att jag på något sätt tidigt gick ifrån det här. Ja, men jag har ju aldrig lekt med mekano. Jag har ju aldrig någonsin lekt med tekniska grejer när jag var liten på ett sätt så. Jag var ju aldrig intresserad av någonting som hade med motorer att göra. Jag var aldrig intresserad av, det är klart jag byggde Lego så, men inte, du vet, det är så oerhört länge sedan. Och det var ju den enkla formen av Lego.
Mm.
Nu är det ju mer så här att man bygger faktiska strukturer. Man följer en ritning. Jag hade ju bara mer en låda med Lego. Och så byggde jag bilar och sånt då kanske.
Mm.
Men det är så länge sedan. Så att det, ja, där har vi en definition på det manliga klimakteriet.
Yep.
Så här, som gör att man känner sig väldigt obsolet. Och väldigt, väldigt gammal.
Eller, men den aspekten är ju, nu vet jag inte.
Väldigt otidsenlig.
Ja, men jag tror. Det. Vi är minoritet, va, som är papper så här sent i livet.
Ja, men ett inte föraktfullt antal män, äldre män har ju unga barn liksom.
Ja. Ja. Men jag tror ändå att trenden har blivit att man ska få barn tidigare och tidigare igen.
Vad jag saknar, Niklas, är att det saknas en generation här. Jag hade behövt en 20-åring i mitt liv. Någonstans som har varit en brygga mellan mig och de små barnen.
Mm.
Som hade varit den bryggan av kunskap och insikter. Som hade kunnat plocka upp tråden i väldigt mycket av sånt där som jag så här.
Vi får bjuda över deras kusiner lite oftare.
Ja, men jag behöver sätta mig ner och liksom läsa på. Eller du vet, jag behöver liksom ägna tid åt att fatta många av de här sakerna. Eller så här, för att kunna vara delaktig på ett annat sätt.
Du kan få ett litet personligt tips här som kanske inte lyssnar så mycket utav, men ring Mange, han gillar att bygga Lego efter ritning. Det brukar han göra med mina barn.
Ja, ja. Ja. Rufus gör ju det väldigt bra själv och så, men, ja. Men det får mig att känna mig väldigt så här, jag fattar, du vet så här, man bara, vad är detta? Är detta? Så igår satt vi och kollade på Lego i någon så här, Rufus älskar ju att läsa de här katalogerna som man kan hämta i leksaksaffärer då. Men jag vill ha den här, pappa, jag vill ha den här. Jag bara, men är det ett tåg eller är det Lego? Är det Lego på tåg? Bara, det är en kombination av Brio och Lego. Jag bara, finns det ens? Eller så här, vad är det, en motor? Alltså så här, är detta någonting som bara är mekaniskt eller är det mekaniskt och elektriskt? Och i så fall, är det elektriskt, ja, då är det ju out the window för mig direkt. Som jag inte alls fattar någonting med el. Jag har ju aldrig alls fattat skillnad på watt, volt och ampere.
Och är det en glödlampa med så kommer du inte ens röra den.
Nej, exakt. Ja, nej.
Det innebär ju livsfara. Ja,
så att det är ju de här vita fläckarna.
Alltså Lego och Brio ihop.
Nej, det är inte
det är
Lego.
Lite som när det är Daim i någon annan chokladkaka och sånt.
Ja, men exakt. Ja, precis. Det blir
Marabou Daim.
Ja, exakt.
Marabou mjölkchoklad med Daim. Ja, det är samma sak.
Det stökar till min begreppsvärld väldigt mycket.
Ja,
men de här vita fläckarna kunskapsmässigt som jag aldrig behövt konfrontera, som man alltid har klarat sig undan eller som man som vuxen alltid kan köpa en tjänst till eller så där. Det är väldigt mycket, alltså så här, det är klart att jag kan byta en glödlampa och det är klart att jag inte är ointelligent på det sättet, men det har bara varit så här, det här, jag har inget intresse av det här för 5 öre liksom, eller det här, den praktiska nivån, ja, som jag behöver för det här, ja, men den funkar bra. Så att om det har någonting med min egen bil att göra, då lämnar jag ju in det eller någonting. Jag har aldrig liksom behövt så här, det har varit så otroligt långt ifrån verkligheten. Men det är ju en form, det skulle jag vilja säga, det är en form av manligt klimakterie på sitt sätt, där man känner sig ifrån och lite grann kunskapsmässigt av, eller där man tvingas konfrontera sina luckor, sina kunskapsluckor eller sina intresseluckor. Det är väldigt mycket det det handlar om, intresseluckorna i sammanhanget.
Jag upplever ju det, jag har ju en dotter, alltså jag har ju inga problem med det här mekaniska och sånt, och jag har ju alltid skruvat på min egna bil och liknande saker. Men jag har ju en dotter som är snart 5. Och hennes största intresse är ju rolllek. Där har jag stora kunskapsluckor. Jag är inte bra på rolllek alltså.
Nej.
Där, oavsett vad det är man har för lucka, så kan man nog få den liksom definierad för sig när man har små barn.
Men du vet så här, men någonting som har fått mig att skära tänder nästan, det är ju att Rufus fick ju, när han fyllde år nu, fick han ju en sån här, han fick ju ett Nintendo, det här som vi har där uppe i tv nu.
Ja.
Det här Nintendo Play, eller vad heter det?
Det vet inte jag. Jag kan inget om tv-spel faktiskt.
Nej, jag kan ju inte heller någonting om tv-spel. Jag har aldrig spelat tv-spel.
Nej.
Jag har aldrig varit intresserad. Men jag spelade lite Super Mario Brothers. Eller jag spelade ju, vad heter det? Det här man hade i den här lilla konsolen. Man hade sett Tetris. Gameboy
typ, ja.
Ja, men lite så här Tetris Gameboy under en period. Alltså, under en väldigt lite kort period i mitt liv. Alltså jag har aldrig någonsin spelat tv-spel. Jag fattar inte vuxna människor som sitter och spelar tv-spel.
Jag har spelat jättemycket tv-spel i mina dagar. Men nu är det väldigt många år sedan jag gjorde det. För att jag har helt enkelt inte tid. Jag hinner inte med. Och det finns så mycket. Och det tar upp all tid om man skulle hålla på med det. Varför ska man hålla på med det?
Jag gillar ju
det är som att ha ett parallellt liv nästan, så mycket tid man ska lägga på det för att det ska bli roligt, tycker jag.
Ja, nej, men det är en helt annan värld för mig. Alltså Xbox, Nintendo, alltså det har aldrig funnits i mitt liv överhuvudtaget. Jag är helt, för det första, oerhört ointresserad och extremt okunnig. Och nu har vi ju då det här spelet för barn, alltså så här, Nintendo Play eller vad fan heter det, jag vet inte. Men det är, man kan köpa så här med Mario Kart och det är något bilspel och sådär då.
Ja.
Och så spelar Rufus, har ju redan lärt sig liksom pang 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 liksom hur man ska göra för att komma igång och så då.
Ja.
För det ska ju tryckas på en knapp. TV:n ska ju på först och sen ska det tryckas på en knapp.
Ja.
Och sen så är det liksom en massa val hela tiden då. Just. Och så kan man byta spel då.
Mm.
Och jag vet att så här, och så skulle Turo spela någon gång när det var bara jag, Turo och Emma. Och så var det ju så här, det var ju typ så här 18 olika val för att ens komma igång. Jag blev helt galen. Vad fan? Plug and play bara. Hur jävla svårt ska det vara? Men du vet,
Tur då kanske inte i målgruppen då. Det kanske
är för avancerat. Ja. Men någonstans blir det så här, i min papparoll så känns det ändå som att, ja, men någonstans ska jag ju kunna facilitera det för honom på ett enkelt sätt då.
Ja.
Men det är så här, fan, ska jag behöva gå en kurs för det här eller?
Ja.
Eller ska jag behöva ägna tid, en timma åt att läsa det här, lära detta? Det är någon taiwanesisk tekniker som har gjort livet svårt för mig här genom att så här, plug and play, det ska vara så här, det ska finnas för dem så här, det ska finnas en modul typ så här. Här är knappen att trycka för dig som är extremt ointresserad, som bara vill starta spelet med förinställda inställningar. Pang, play. Jag gillar ju det här linjära. Jag gillar ju den gamla formen av tv. Tryck på en knapp. Så här, inte hålla på och surfa runt på olika appar och välja. Och det tycker jag är förvirrande. Ja. Vi sätter på tvn så är det så här, Alente. Ja, men alltså, vad är Apple TV? Vad är det? Vad är Apple TV och vad är... Du vet, vad är här? Vilken app är till vad? Vilken fjärrkontroll är till vad? Vad är till tvn och vad är till Apple Play? Mm. Eller vad det nu heter, Apple TV. Och vad är vad? Så här, nej. Ja, det, typ så här, helt plötsligt ska man... Jag vill bara kolla lite på tv. Jag vill inte gå en kurs först.
Nej. Jag var installerad hos min mamma för ett tag sedan. En ny tv-dosa. Mm. För hennes gamla hade slutat fungera. Och jag kan ju ingenting om tv överhuvudtaget. Jag är helt nollställd på tv också. Ja. Min brorsa älskar ju tv. Han kan inte om tv. Så jag bara, kan inte han göra detta?
Mm.
Men jag fick göra det i alla fall. Och då bara googlade jag upp, detta är det enklaste. Det var någon box, du vet. Så blir det samma fjärrkontroll till tvn och boxen. Så hon behöver bara en.
Mm.
Men det var ändå så här mycket menyer och sånt. Så både hon och jag satt och, hur funkar detta? Om jag trycker där, då kommer jag dit. Och här kan man trycka hem. Vart hamnar jag då? Ja, då hamnar jag här. Ja, kan jag se här vad det går på tv? Ja, här fanns någon lista vad som är på tv och sånt. Det var väldigt förvirrande för oss båda. Men vi lyckades lista ut det tillsammans där. Så nu kan hon se på tv i alla fall.
Och så, också alltså väldigt förvirrande att man kunde också spola fram och tillbaka. Vissa program, men är inte detta momentant sent? Hur kommer det sig att jag kan liksom så här flytta fram och tillbaka?
Börja programmet från början kan man ofta välja.
Ja, men det är konstigt. Men också så här, ibland har det varit så då när jag satt på tv någonstans. Och så har vi ju flera massa olika tv-apparater. Och så har det varit så här att då kan jag inte titta. Alltså typ, ja men det är tv-tv. Alltså vad det nu är, kanalutbudet. Jag kan bara beskriva det på det här sättet. Alltså i min enkla värld, kanalutbudet, det är så här, det börjar på SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, kanal 5, TV 6. Mm. Det är tv för mig.
Ja.
Nej, men då kan jag inte titta, för att då är det för många som tittar på samma program i huset liksom.
Aha. Aha.
För då funkar inte det här. Då är det så här, för många enheter använder samma eller någonting. Jag bara, sjukt märkligt, jag fattar ingenting. Vad är detta ens? Vad är Apple TV? Vad är hönan och vad är ägget i detta? Ja, det är inte så att inte jag har försökt att få det förklarat för mig. Men det går in i, det går in i huvudet på ena sidan och ut på andra.
Fråga inte mig, jag vet inte. Vi har återigen ingen tv i vårt hus. Alls. Ska vi kolla på något på tv? Kollar vi på datorskärmen? Jag och Sara.
Ja, just det. Ja, det är ju sånt.
Vi lägger oss i soffan med datorn och kollar. Ja. Vi har ingen tv. För vi har ju så litet hus. Alla är i samma rum hela tiden.
Ja, just det.
Så att tvn blev så här... Vi hade ju tv ett tag. Vi hade ju den borta och sen hade vi den igen inne. Barnen står bara och tittar på tv-skärmen och skriker. Den, vi ska se på den.
Mm.
Så fort de är hemma. Så jag bara, den dag ruttnar jag och så plockar jag ner den från väggen.
Vi har ju...
Så nu har jag i mitt kontor har jag en tv-skärm så att de får gå ut och kolla på filmkväll där.
Vi har ju en, två, tre, fyra, fem, sex tv-apparater har vi.
Ja, det är ju någon när ni får det nya barnet. Då är det en till varje person och en extra.
Ja, precis. Ja, det kanske är lite överdrivet. Jag vet inte.
Det avgör man själv, Jonas, hur man vill ha det.
Jag vet inte hur det blev så himla mycket. Jag vet inte hur det blev så många tv-apparater egentligen. Hur vi har tänkt där. Men de används ju faktiskt. Det är ju den här nere i källaren då, som inte jag riktigt använt än. Men det är ju för Swift.
Ja, och det kommer du väl igång med nu under vintern kanske. Men du...
Men det här har med manliga klimakteriet att göra, för det här har hur stresshormoner påverkar den och vad det handlar om är ju känslan av att bli äldre helt enkelt och hur man kan hantera det.
Mm.
Då har ju med
men finns det någon biokemisk grund i det manliga klimakteriet så som det gör i det kvinnliga klimakteriet?
Definitivt, vikande testosteronnivåer.
Ja.
Det är ju urdefinitionen. Nu är ju inte det manliga klimakteriet är ju inte en vedertagen term. Det är inte en vedertagen biologisk
diagnos. Nej,
det är ju ingen diagnos.
Det är
inget
tillstånd man kan hamna i. Liksom.
Nej, men det är ju ett tillstånd som man pratar om. Ja. Men det är ju inte en medicinsk diagnos du kan få. Du kan bli diagnostiserad med för låga testosteronnivåer.
Mm.
Men det är ju någonstans urdefinitionen på vad det manliga klimakteriet är. Och det påverkar ju då den åldrande mannen på samma sätt som... Eller på ett mycket värre sätt skulle jag säga. På ett mycket mer genomgripande sätt än hur då klimakteriet påverkar kvinnan. Därför att,
är du säker på det?
Ja, det är jag definitivt säker på. För att, därför att det som är grunden i det kvinnliga klimakteriet, och det pratar jag ju nu om utan att vara superexpert i sammanhanget då, det är ju mer att kvinnan då, så att säga, går från en relativt sett lång och fertil period i sitt liv, eller någonstans där möjligheten åtminstone ges till att kunna bli gravid och så. Men att flytta sig från den fertila till den icke-fertila perioden, alltså där man, övergångsperioden där man liksom inte längre kan bli gravid i sammanhanget då. Och så, och det har ju alla sina, det finns ju en massa biologiska saker som händer i kroppen och hormonella omställningar och så vidare. Men och det är ju säkert, det är ju väldigt genomgripande naturligtvis, och det är ju väldigt vederlagt vad som händer och så vidare och så vidare. Men det är ju och det är klart, och det finns en massa reaktioner ifrån det som kan upplevas väldigt obehagliga, med vallningar och svettningar och både av ja, känslomässigt så där också, men den kvinnliga grundläggande fysiologin behöver ju liksom inte förändras så himla mycket. Och saken är ju den att även om du sköter dig fantastiskt bra och du har ett väldigt hälsosamt liv, du tränar bra, du äter bra, sätter en hög standard för dina personliga vanor och så vidare, så kommer du ändå tvingas gå igenom klimakteriet som kvinna. Det finns ingenting du kan göra i dina personliga val som kan upphäva den klimakterieprocessen. Det är ju den stora skillnaden. Så du kan ju egentligen väldigt mycket fortsätta att vara samma kvinna rakt igenom, om än då med en massa besvär naturligtvis, om än med en massa upplevelser som kan tolkas vara negativa, om en massa ja, relativt sett obehag eller obekvämlighet och discomfort och så vidare då. Men du har ju i grunden liksom inte förändrats om man ser till liksom fysiologiska processer eller prestanda eller ens utseende egentligen. Mer än vad det generella åldrandet gör. Om vi nu tänker att många kvinnor går igenom någon form av klimakterie eller förklimakterie någonstans från, ja, vad kan vi gissa, från 45 till 50 års ålder. Eller kanske till och med ja, någonstans tidig 40 års ålder, men snarare kanske 45. 45 till 55 kanske är en sån här typisk då klimakterieperiod hos de flesta kvinnor. Mm. Och när man kommer vidare på andra sidan där, så då är man ju klar. Men, även om jag vet att vissa klagar på besvär väldigt långt upp i åldern. Sammanhanget då. Men för mannen är ju något helt annat. Mannen blir ju förändrad in i grunden genom då det manliga, det som vi kallar nu det manliga klimakteriet. Alltså den hormonella förändringen för män förändrar ju mannen på ett genomgripande sätt. Utseendemässigt, fysiologiskt, prestandamässigt, psykologiskt. Alltså det är en mycket mer genomgripande negativ process för mannen. Eller en negativ förändring. Det är en metamorfos skulle jag vilja säga. Hos dem som går igenom det utan att kunna stämma i bäcken och liksom sätta stopp för det för tidigt då. Och det manliga klimakteriet till skillnad från kvinnan, det är ju någonting som man kan undvika. Det är ju någonting som är mycket mer livsstilsbetingat, eller bara livsstilsbetingat. Om man inte lider av en sjukdom som gör att man har kroniskt låga testosteronnivåer, vilket man kan diagnostisera, det kan man ju ha tidigt i sitt liv naturligtvis då. Mm.
Du skickade ju några artiklar till mig om testosteron. Som några läkare hade uttryckt det då. Där fanns det med sig en faktaruta och där stod det att övervikt är mycket större orsak till låg testosteronnivå än hur hög ålder är. Och att det kan drabba folk även i 20-årsåldern då.
Ja, absolut.
Så att, om det då är definitionen av det manliga klimakteriet, så kan det kan komma tidigt helt enkelt.
Så är det ju, absolut.
Och sen kan man bli av med det igen.
Ja, till viss del. Men kvinnans klimakterie är ju mycket mer dikterat. Det är ju en specifik fas. Och det har ju väldigt mycket med kronologi och ålder. Mm. Så, det är ju inga kvinnor i 25-årsåldern som går in i det kvinnliga klimakteriet. Det kan jag inte tänka mig.
Det finns enstaka fall, va? Som har någon konstig...
Ja, jo, men då är det ju mer en... Ja. Då är det ju mer en... Liksom en sån här, då är man mer predisponerad för det.
Ja.
Men i vanliga fall inte, naturligtvis då. Men hos männen så är det ju, och det är ju så uppenbart att det är ju det som är poängen med det här då. Det manliga klimakteriet, det har ju inte med ålder att göra. Det har väldigt mycket med livsstil. Men den gemensamma faktorn, det är ju hormonella förändringar. Och för män är det ju så att testosteronbrist för män är ju en oerhört allvarlig åkomma. Nu har ju det här med testosteron har ju det problematiserats på ett väldigt konstigt sätt, att man läser in toxicitet i det, toxisk maskulinitet eller dåligt manligt beteende eller patriarkala strukturer, och det finns ju mängder med, det finns ju mängder med liksom sätt att tolka det här utifrån sociologiska eller sociologiska perspektiv eller genusperspektiv eller vilket perspektiv man nu än liksom vill läsa in, som inte har med liksom biologi att göra eller som inte har med...
Ja, det finns en massa sådana ordspråk, liksom, rummet stank av testosteron. Ja. Och testosteronstinna män.
Ja, man använder ju testosteron i den här negativa konnotationen, i den negativa bemärkelsen. Det som ja. Men i verkligheten är det ju så att testosteron är absolut livsnödvändigt för män. En frisk man behöver ha friska nivåer av testosteron. Och hela, men det här är ett mycket större problem än vad man pratar om idag, definitivt. Och det har också blivit någonting som jag är ganska säker på, att man, det finns en tyst acceptans i samhället idag, både från samhällets sida men också hos män som demografisk grupp. Mm. Att man kommer till en viss ålder idag, så är det så normalt att det på något sätt liksom går lite grann åt helvete, men alldeles för fort, med väldigt allvarliga konsekvenser. Men man är oförmögen att se de bakomliggande orsakerna i det. Och det har väldigt stora konsekvenser för den enskilda mannen då. Mm. Därför att brist på testosteron gör att man tappar... Och de här stora skillnaderna då, som jag menar, den här enorma metamorfosen då som män går igenom, det är ju att män tappar ju sin manlighet för det första. Och det här är ju någonting man skulle, bara att jag sa det, är ju någonting som skulle kunna misstolkas eller som man skulle kunna driva med eller skratta om. Typ så här, ja men vad är problemet med det? Som att det inte är viktigt. Nej, men jag är av den bestämda uppfattningen att det är väldigt viktigt för en man att få vara man. Det är väldigt viktigt. Manligheten för en man är väldigt viktig, naturligtvis. Ja, alltså att...
Och jag tror att det där känns också som att det är någonting som en åsikt där väldigt många har vänt liksom och insett också att så är det. För alla män är manligheten ganska viktig, men också för alla andra som är kvinnor. Då.
Inte manligheten i den kulturella sfären eller den sociologiska sfären, utan jag pratar om den rent medicinska, biologiska nivån av att vara man. Alltså att vara frisk, helt enkelt. En man med alldeles för låga testosteronnivåer är inte en frisk man. Det är inte en hälsosam man. Det är en man som är en skugga av den potential han skulle kunna uppbära eller utveckla. Mm. Man blir en skugga av sig själv. Och en man då som, om vi nu säger så här, vi utgår ifrån att någon inte är gravt överviktig från en tidig ålder, utan man tänker så här, okej. Som du beskrev det, nej men övervikt är en stor orsak till för låga testosteronnivåer, absolut. Och vi tänker oss att i den klassiska bemärkelsen så kryper det på många män med tiden då. Så. Och någonstans kanske någonstans mellan 35 och 50 så kanske många män börjar bli ganska bekväma och tappa en hel del av sina goda, kanske tidigare goda vanor. Eller bara så här, ja, någonstans springer den här ungdomliga vitaliteten ifrån en. Mm. Och så blir det ganska mycket ackumulerade dåliga vanor och så manifesteras det. Men någonstans där under en tvåårsperiod så kanske, om det verkligen går åt helvete, då dippar ju testosteronnivåerna drastiskt från kanske en okej nivå. Och vad en okej nivå, det är väldigt svårt att sätta en siffra på. Det finns ju mängder med tester man kan göra. Men en okej nivå är ju mer den upplevda nivån. Alltså i den upplevda nivån så har man hyfsat mycket fysisk kapacitet. Man har hyfsat mycket relativt sett muskelmassa. Man har en fungerande sexualitet, vilket är tudelat. Mm. Man har sexuell lust och man har sexuell förmåga. Mm. Sexuell lust och sexuell funktion. Så, de två sakerna hänger ihop. Men det är ju inte alltid så att de förutsätter varandra. Det kan ju vara så att man har sexuell förmåga men inte sexuell lust. Men båda är ju egentligen en funktion av testosteron i sammanhanget då. Men någonstans här så under en tvåårsperiod så kan det här dippa enormt mycket. Så att man på 2 år blir 20 år äldre eller på 2 år blir 30 år äldre. Så att från att vara då en egentligt då bara medelålders man som ska ha kunna ha alla de här nivåerna ganska högt upp och väldigt väl fungerande, så blir man en gammal man. Och någonstans finns det en acceptans för det och en normalitet att ja, det är så det är. Och det är åldersbetingat. Men det är ju inte åldersbetingat, utan det är ju livsstilsbetingat. Men vad som händer då är ju att kroppen feminiseras hos en man. Man tappar väldigt mycket muskelmassa. Mm. Rumpan blir väldigt tunn. Benen blir väldigt smala. Men det ansamlas fett på brösten. Man blir lite om... Man blir fet, man får den här päronformade kroppen. ja, man tappar både sexuell lust, sexuell förmåga. Och man tappar väldigt mycket mental kraft och styrka. Man tappar initiativförmåga, man tappar engagemang, man tappar driv och man tappar initiativförmåga. Man blir håglös helt enkelt. Man blir håglös och man blir en skugga av sig själv både känslomässigt och inte intellektuellt kanske. Men i sin personlighet så blir man håglös. Och så blir man fysiskt inkapabel helt enkelt. Och det är definitionen av det manliga klimakteriet. Så ja, det har ju med testosteron att göra, definitivt. Och testosteronbrist kan ha ganska många olika orsaker. Men övervikt och dåliga livsstilsvanor är ju en väldigt stor orsak till det. Men det är inte desto mindre ett mycket större problem, anser jag och tror jag, än vad man faktiskt vill göra gällande idag. Läser man de här artiklarna om testosteron så vill ju många läkare hävda att testosteronbrist inte alls är ett så stort problem. Men då tror jag att man pratar om bakomliggande sjukdomar som en del. Ja. Men faktum är ju att många medelålders män har mycket, mycket lägre testosteron än vad de borde ha. Och jag tror att...
Jag upplevde det som två delar i de här artiklarna vi läste. Att det var ju en läkare som sa att ja, problemet kanske inte är så stort som man tror. Och att många får testosteron utskrivet då, som ett preparat. Och att det inte hjälper mot de här problemen som man har. För att man... ja. Det påverkar inte på det sättet. Liksom. Mm. Du får inte bättre sexlust och du blir inte piggare och sånt. Och för vissa är det säkert sant att det blir så. För vissa är det säkert sant att det inte blir så. Då. Men att det skrivs ut alldeles för lättvindigt. Och sen var det ju en annan läkare som sa att han upplevde att... ja, det, eller han upp, inte upplevde, han uppskattade att det kanske fanns 70 000 personer då med testosteronbrist. Men det är bara 23 000 som får det på läkemedel. Liksom, att det skrivs ut för lite då. Men att... ja, det kanske inte är, jag upplevde det så när jag läste artikeln. Det kanske inte är den vägen man ska gå att få testosteron utskrivet som ett preparat. Där man kanske ska jobba mer med sin livsstil för att få igång sin egna produktion av testosteron.
Jo, men så är det ju. Jag menar, en sak är om man pratar om de som lider av en defekt i produktionen. Det är ju en liten del naturligtvis då. Mm. Men i gruppen medelålders män idag så är det ju oerhört många som lider av testosteronbrist, även om det då är självförvållat, det kommer av livsstil. Men det blir ändå, hur man än vänder och vrider på det, så pratar vi om en form av manlig klimakterie som är djupt, djupt hämmande för den enskilda mannen och de som finns i den enskilda mannens närhet, barn, partner, familj, arbetskompisar och så vidare. Det blir en lågpresterande man helt enkelt. Mm. Det blir en lågpresterande och en lågfungerande man. Och det är ju enormt negativt. Och det här är ju absolut ingenting som man pratar om på ett sätt som man hade behövt att göra.
En annan grej också bara där kring det vi pratade om, att det har fått en sån här negativ, man säger det, att det, rummet stank av testosteron och liknande. Att låg testosteronnivå leder ju ofta till att individen blir mer aggressiv. Hög testosteronnivå tvärtom då. Det är mer verkligheten då.
Ja, men så kan det säkert vara. Mm. Och jag tror att skälet till det är att det blir en väldigt stark diskrepans mellan, så att säga, verklighet och förväntan på något sätt kanske. Eller det bara uppstår ett stort, det blir ett jävla stort skav inne hos de männen som liksom landar där.
Mm.
Ja, det är ett uttryck för någonting som är djupt osunt. Och så blir det ett utåtagerande möjligtvis då.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Och där har man ju också gjort hela debatten en väldigt stor otjänst genom att, så att säga, bara skylla mäns dåliga och ondskefulla gärningar liksom, så att säga, på testosteron. Som att det är förekomsten av testosteron som orsakar det. Men det är ju egentligen tvärtom.
Mm.
Och det är ju ett uttryck för vad lågpresterande och lågfungerande män gör i så fall som en form av, ja, som en form av uttryck för ett jävligt dåligt mående. Det är ju inte en ursäkt naturligtvis på något sätt.
Nej.
Men det är en mycket mer rimlig förklaringsmodell i sammanhanget då. Men jag är övertygad om att hade man lagt ett mycket större samhällsfokus på det här och betraktat det här som ett stort samhällsproblem och förmått medelålders män eller ja, vad ska man säga... ja, till och med ganska tidigt hos unga män liksom att förstå vikten och rollen av testosteron och liksom att kunna förebygga det här, det hade varit en väldigt stor samhällsinsats och en väldigt bra insats för folkhälsan. Mm. Och att kunna tidigt liksom införliva liksom så här, ja men Det finns så här, ja, nej men vi har en strategi för att hantera det kvinnliga klimakteriet. Det finns en liksom en handlingsplan för det. Det finns en medicin, det finns en modell för hur man jobbar med det. Det finns en strategi. Det finns en typ så här, det finns så här call to action när det här händer. Mm. Och man har liksom en väl etablerad handlingsplan för kvinnor i klimakteriet. Och man skulle göra samma sak för män, tycker jag. På en tidig nivå tar de här tecknen väldigt mycket mer på allvar. Mm. Och då handlar det ju om naturligtvis, det handlar inte om att skriva ut läkemedel, utan det handlar om att stimulera till olika typer av livsstilsmönster som stimulerar naturligt testosteronproduktion. Exempelvis att korttidsfasta, vilket ju är ett fantastiskt sätt att mota Olle i grind för att undvika då övervikt eller för att liksom stärka upp den metabola ohälsan. Eller att lägga mycket större fokus på tung eller tyngre styrketräning för män. Mm. Och att liksom föreslå det eller att propagera för det som en väldigt viktig väg. Inte bara liksom för generell hälsa, men mycket mer specifikt för liksom att någonstans etablera friska testosteronnivåer.
Ja.
Det hade varit en väldigt bra väg för hela samhället eller för vårdapparaten att jobba med det här i förebyggande syfte. För det här är ju väldigt, det är ju gråzons och hälsa det här. Du kan ju vara en man i medelåldern med låga testosteronnivåer och vara lite lågfungerande och lågpresterande, men det kanske inte finns någon riktig diagnos som man kan ställa medicinskt på det. Det är bara, det är någon som, ja, här är en man som är lite grann i form bara. Det liksom finns inga direkta sjukdomar som vi kan peka på. Det finns inga direkta problem här. Bara, ja. Men alltså, det blir väldigt svårt och det är väldigt svårt att komma vidare från det.
Mm.
Jag känner mig inte riktigt som mig själv. Jag mår inte riktigt bra eller jag tycker att livet har blivit tråkigt. Mitt liv är inte i färg längre, det är lite svartvitt. Jag tror att många män upplever det på det här sättet. Mm. Jag är lite håglös, lite trött. Dricker lite för mycket, kollar mycket på tv. Och det är någonting som säkert omgivningen mer än individen själv kan liksom konstatera. För själv tror jag att många män liksom faller in i det här beteendet utan att tänka på det. Livet blir mer och mer bekvämt och man blir mindre och mindre benägen liksom att vara proaktiv i sitt egna sätt att betrakta sig själv, kanske. Så att det manliga klimakteriet, det är ett tilltagande stort problem i sammanhanget.
Du har nog rätt.
Mm. Och utan tvekan har jag.
Mm.
Och med friska testosteronnivåer så kan man ju vara högfungerande, högpresterande. Jag menar, egentligen ja, livet ut eller förbi den här pucken. Liksom. Det är skillnad på att vara 75 och 80 mot att vara 45. Liksom. När man är 75 och 80 är det klart att då är det ju självklart att kroppen liksom inte funkar på samma sätt som när man var 20. Men när man är 45 så kan man förvänta sig det mycket, mycket mer. Eller man ska kunna förvänta sig det. Ja. För att vara nedförsbacken från 45 sen då. Det blir, när man redan är ganska långt ner eller 45 eller 50 och så. Då har man ju också alla andra problem eller hälsomässigt som man liksom kan förvänta sig längre fram då. Men testosteronbrist är ju också förknippat med väldigt många andra. Liksom, det går ju hand i hand. Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget. Jag menar, testosteronbrist leder ju också till övervikt. Det leder ju till muskelförtvinning eller man tappar mycket muskelmassa, vilket gör att man blir väldigt mycket mer sårbar för fysiska och ortopediska skador. Det leder ju till benskörhet och så vidare.
Mm.
Så att testosteronet är ju mannens livselixir. Det är ju mannens livshormon i sammanhanget. Och idag fäster vi alldeles för lite vikt på det.
Hur får man veta sina testosteronnivåer? Kan man få ett test hos sin vanliga vårdcentral, tror du?
Ja, men det kan man ju absolut få.
Ja.
Det är
någonting som ändå de går med på nu för tiden.
Det tror jag, men jag tror inte heller att det är det första man testar. Jag tror som sagt att man har en väldigt låg, jag tror att man har en väldigt låg insikt och en låg förståelse. Jag tror att det hamnar väldigt långt ner på listan av tester som man gör faktiskt.
Mm.
Relativt sett. Jag tror att man tittar på mycket av de här traditionella hälsoparametrarna med blodfetter och
jag tror att man kan få det mätt. Och skulle det vara problem kan man ju alltid ta tag i det själv då. Gå till någon privat provtagare. Till exempel svensk provtagning eller liknande.
Ja, det kan man ju absolut göra. Men man måste ju veta också vad det är man ska leta efter i sammanhanget här.
Så är det ju.
Ja. Men oavsett så kan man ju ändå utgå ifrån att det är väldigt mycket livsstilsförändringar som leder fram till en förbättrad nivå. Korttidsfasta, det är det första man ska börja med. Börjar man med 24 timmars fasta en dag i veckan så har man vunnit väldigt mycket över tid. Om man sedan adderar styrketräning på det, lite tyngre styrketräning där man verkligen får ta i, som då signalerar liksom utsöndring av tillväxthormon och så vidare, så man, då har man ytterligare ett S på handen i sammanhanget. Och sen om man skär ner väldigt mycket på sånt som hämmar testosteronproduktionen, som exempelvis socker i allmänhet eller
spannmål,
sojaprodukter, så har man också vunnit ytterligare desto mer. Men allt det här går ju också lite grann stick i stäv mot generell, liksom generell kunskap och insikt idag. För vad många medelålders män råds idag att göra, det är ju liksom så här, ät mindre kött, ät mer vegetariskt, ät köttalternativ kanske, drick sojamjölk, ät sojaprodukter och så vidare. Det kan man ju i alla fall, det är ju i alla fall som en, det finns ju som en, liksom en underton i väldigt många diskussioner.
Och träna inte för mycket så du skadar dig.
Nej, men vill du säkra upp din medelålders hälsa så ska du äta mindre kött och mindre fett. Var försiktig med det mättade fettet. Och det går ju stick i stäv med egentligen vad den medelålders mannen i regel behöver. Du skulle behöva äta mer kött. Du skulle behöva äta mer kollagenrik mat. Du skulle behöva äta mer bra mättat fett. Skulle behöva äta mer talg. Skär ner på öldrickandet, för det är helt värdelöst. Skär ner på vegetariska märkliga halvfabrikat. Skär ner på den här låtsasmaten. Drick aldrig sojamjölk. Ät aldrig sojaprodukter. Och så vidare. Så att det finns ju liksom en liten motsättning där också. Det är väldigt svårt, tror jag. För det blir väldigt svårt för många medelålders män som liksom inte har ett inneboende intresse av själva frågan. Man har bara en längtan efter eller en känsla av att saker och ting inte är som de är. Så att det är inte heller så enkelt, tror jag, om man söker för det, eller man tvingas söka kanske. Ofta kanske det är ens partner då som har tvingat en att liksom, men du måste gå och kolla upp det här för att du är på väg åt fel håll, eller det är uppenbart att du inte mår bra, eller man söker av olika skäl liksom. Man har problem med sitt sexliv eller sin sexlust eller sin sexuella förmåga, och så söker man för det. Men de råden man får kanske, tror jag, är väldigt motsägelsefulla kanske. Och det är inte alls säkert, tror jag, att det lyfter själva grundproblemet så, utan det blir mer råd som ska liksom lyfta den generella hälsan, men som kanske inte alls åtgärdar grundproblemet, vilket då är låga testosteronnivåer.
Just det. Ja. Vad bränner man sig då?
Nej, man vänder sig... Nej, det är svårt. Vart vänder man sig då? Vi har ingen bra tjänst för det i Sverige. Vi har ingen bra tjänst, eller vi har liksom ingen bra grund för den här diskussionen. Det är klart att det finns säkert enskilda medicinska aktörer som... Och det finns ju en del nya typer av tjänster som jobbar med testosteron. Men då är det ju oftast testosteronsupplementering. Det är ju ofta medicinering i sammanhanget. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Det är klart att det hjälper ju säkert till viss del. Men du kommer ju inte åt själva grundproblemet.
Nej.
Vilket ju är att din kroppsegna funktion av det här som ska funka väldigt långt upp i åldern. Det är klart man ska förvänta sig en liten avtrappning, avmattning när man blir äldre, såklart. Därför att så är det ju med alla våra funktioner. De blir ju, det är ju ytterst, det är ju väldigt få saker i kroppen som funkar lika bra som 50-åringar som det gör som 20-åringar. Mm. Det finns ju en grad av vitalitet som är lite hämmad, såklart. Men det ska ändå funka bra. Det är hela idén. Så att när man känner att man har en drastiskt försämrad funktion som 50-åring, då är man i det manliga klimakteriet. Då är man lite illa ute. Därför att från den nivån så är det inte enkelt att plocka upp det. Om man liksom inte är väldigt aktiv, då är det ett sluttande plan ner till någonting som blir väldigt dysfunktionellt. Och extremt hämmande både på det fysiska och psykologiska planet. Och det är det jag menar, att för mannen som hamnar där så är det mycket mer genomgripande än för kvinnan. Därför att det är så allomfattande. Det är liksom en mer en total metamorfos hos hela individen.
Får se om kvinnorna håller med dig om det här.
Det är inte upp till dem att hålla med, men det är sanningen.
Ja.
Det är sanningen. Titta bara på så många högpresterande kvinnor. Det finns i 50-årsåldern, 60-årsåldern som är på alla sätt och vis precis som de var som 30-åringar eller 40-åringar. Alltså fysisk prestanda och utseende och driv och engagemang. Alltså, de är på många sätt både fysiskt och psykiskt och mentalt sig lika liksom genom årtiondena, medan många män gör då det blir drastiskt mycket sämre. Och det är för att vi har en dålig, väldigt, väldigt dålig samhällelig insikt och förståelse. Det har också blivit politiskt inkorrekt att prata om det.
Mm.
Det är politiskt inkorrekt. Därför att det här är ju som taget ur någon form av Jordan B. Peterson-föreläsning på ett sätt då. Där man ska liksom upp, man ska här handlar det ju om att man ska liksom
respektera. De är väldigt populära i och för sig. Han fyller väl arenor?
Inte, ja, men det är väldigt okonventionellt. Det är ju djup politik. Ja, det gör han ju naturligtvis. Men sett till i den allmänna samhällsdebatten så är han ju djupt impopulär naturligtvis och kontroversiell. För han pratar ju om de biologiska skillnaderna. Han pratar ju om att vi behöver lyfta upp manligheten, vi behöver liksom respektera manligheten, vi behöver förstå manligheten och vad det innebär att vara man. Ja, och allting börjar och slutar med testosteron. Det gör det. Allting börjar och slutar med testosteron. Så att det finns en politisk korrekthet som också är ett motstånd i sammanhanget för att många män ska hitta rätt här. Så att framför den friska åldrande mannen, framför den friska, välfungerande, högpresterande mannen och framför insikten om att det här är på alla sätt ett preventivt problem som om man hade tagit det på allvar hade kunnat göra väldigt stora skillnader framöver.
Precis. Så om du har någon medelålders man i din närhet som inte mår bra, så se till att lyssna på det här och skicka iväg honom till vårdcentralen för en provtagning sen.
Ja, precis. Men det första steget är ju att vara proaktiv. Så är det ju med alla såna här saker. Det är ju också när det behövs som det är som svårast. Så här, det är väldigt svårt att säga till någon som har börjat tappa fysisk prestanda eller som är håglös eller som blir mer och mer håglös. Så här, det är väldigt svårt att så här, nu om någonsin behöver du den här initiativkraften. Nu om någonsin förr behöver du liksom börja bli fysiskt aktiv. Nu om någonsin förr måste du levla upp.
Men det är väl det då om någon säger förr som man behöver stöd från sina nära då kanske?
Ja, men det hade behövts många saker där. Det hade behövts manliga nätverk. Det hade behövts liksom många fler diskussioner runt det här. Det hade behövts också mer än att man bejakade. Att man bejakade och accepterade och att man lyfte fram det som ett rejält problem som män ska kunna prata om och som män ska kunna... Som män ska kunna få stöd i att återrätta eller åtgärda helt enkelt.
Bra. Vi får se vad som kommer hända på den fronten.
Ja, vi får se vad vi kommer fram till under nästa veckas diskussion också på Maratonpodden.
Ja, det ska bli jättespännande nu med Ivar Arpi och Petra
Månström.
Ja, tappade hennes namn där. Härligt. Vi säger tusen tack för den här veckan och på återseende nästa vecka då.
Ja. Oh.